Än en gång tack för att förtroendet att få komma hit och predika. Gott att vara här hos er. Och den text som är idag för, på temat andlig klarsyn, det är en sån där text som man kanske inte alltid stannar till vid som predikant. Jag är uppväxt med att vi kanske inte gick efter kyrkåret alltid. Men det är på senare år som jag upptäckt kyrkåret som att följa den rytmen är bra. Och jag vill bara ge dig ett litet tips på det, att tänka in det där året, läsa texterna, leva med i framförallt evangeliernas berättelser. Det är stort. Om du tänker att kyrkåret börjar ju med första advent, då handlar det om vad Gud ger oss. Det största gåvan utav allt, Jesus Kristus. Så kommer nästa stora högtid, det är påsk. Då handlar det om vad Gud gör för oss. I försoningsdöden på korset. Och sen kommer nästa stora högtid, och det är pingst. Och då handlar det om vad Gud gör i oss, i våra liv. Att han vill göra någonting, han vill ge oss den heliga ande som en gåva. Och därefter, någonstans i skiftningen maj-juni, så börjar någonting som heter trefaldighetstiden. X antal, det är över 20 söndagar som handlar om efterföljelse, alltså vad Gud vill göra med oss. Och då tar vi semester. Och de texterna, de går in på bara skinnet på en. Då handlar det om pengar, relationer, hur jag lever i fred med andra, efterföljelse, förvaltarskap. Det som handlar om våra liv, vardagen. De texterna, och de sträcker sig ända fram till Alla helgon och helgen, som är de sista helgen på kyrkåret. Med några undantag däremellan. Och nu är vi i en av söndagen, trefaldighetssöndagens texter. Och som har som tema andlig klarsyn. Och jag ska läsa för er en text. Vi ser här. Andlig klarsyn är temat. Jag ska läsa en text som är hämtad ifrån Matteus evangeliet, det sjunde kapitlet. Och jag läser från vers 15. Jag har under som pensionär nu hittat en hobby. Och det är att läsa, försöka läsa in texterna. Memorera dem. Så om ni ser någon här i Kumla på morgonen som går och läser för sig själv, så är det jag. Jag tar en promenad varje morgon och läser in texter. Det är en bra hobby. För det händer någonting med en efter ett tag när man har läst en text ett antal gånger. Den börjar säga någonting till mig. Och då handlar det inte om att lösa texten. Problemlösningar, utan texten talar in i mitt liv. Och nu läser jag från Matteus 7. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men som i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna dem. Plockar man väl druvor på törnen eller fikon på tislar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan endast det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många komma och säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort stora underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: försvinn, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, han är lik en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Och det rasade inte, för det var byggt på berggrund. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han är lik en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot det huset, och det rasade, och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärde. Vi ber. Herre, låt ditt ord få uträtta ditt verk i oss. Kom, helige Ande, och lär oss att följa Jesus. Amen. Jag var fiskare en gång i tiden, och det hände ofta. Nu är det inte så vanligt nu för tiden när man har GPS och annat, men det hade vi inte då, slutet på 60-talet. Och då hände det att när vi skulle in i en hamn, att man hade utkik på överensmärken. Och det kunde vara alltså ett inlopp till en hamn. Så fanns det alltså då markörer. Ni ser de här två vita stolparna som står där. De skulle vara helt överens. Om man höll på det så kom man rätt. Om de där två markeringarna kom isär, då var det fara och färde. Så det gällde att hålla rak kurs på det sättet. Och den bilden har kommit till mig när jag förberett den här texten. Överensmärken. Det var två faktorer som var avgörande för att man skulle lyckas komma in i hamnen. Och den första faktoren, det är farten. Alltså, hade vi för hög fart, då var risken mycket större att vi skulle missa inloppet. Hade man bra fart, alltså sansad fart, då gick det bättre. Och det säger oss någonting om vår stressade tillvaro idag. Kanske det är farten som är den stora falska profeten. Att vi har för bråttom. Och tid för reflektion, att sitta ner, begrunda, läsa, be. Ja, det får mindre utrymme. Farten är avgörande. Den andra faktoren för att det skulle lyckas att komma in, det var uppmärksamheten. Att hålla god uppsikt. Att se, vara vaken. Och när vi läser Bibeln, och jag tänker framförallt kanske på Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, så finns det ju brev till de sju församlingarna i början där. Och då säger Jesus till varje församling i slutet: den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Den som har öron, det är ett konstigt påstående egentligen. Visst har vi alla öron. Men här menas att Använd dem. Lär dig att lyssna. Och jag skulle vilja lägga till, den som har ögon, använd dem. Alltså Jesus inbjuder oss att lyssna, att se vad som händer i tiden. Att vara uppmärksam på hur vi ska navigera i vår tid. Det fanns en historia som jag hörde för ganska många år sedan. Det var en man som sökte anställning. Han hade inget jobb. Och så kom han till ett zoo där han fick anställning som apa. Apan var sjuk. Och de sa till honom, du kan få bli apa. Så han fick en dräkt att ta på sig. Och så fick han träna några dagar i den här stora inhägnaden som han fanns i. Och han klarade sig ganska bra. Han hoppade och han skuttade och han svingade sig med rep från det ena trädet till det andra. Och det gick ganska bra. Och efter ett tag så blev han lite övermodig. Så han tog i lite för mycket och tappade greppet. Och flög över staketet in i nästa inhägnad där det var ett lejon. Och han ramlar ner där vid sidan av lejonet och skriker vad han orkar. Hjälp! Hjälp! Och då säger lejonet, tig, annars mister vi jobbet bägge två. Och det är en ganska bra historia, för den talar om att det inre och det yttre måste vara överens. Han försökte vara någonting annat än vad han egentligen var. Bergspredikan, där talar Jesus om vikten av att det finns en överensstämmelse mellan vårt inre och vårt yttre. Jesus talar om att vår bekännelse måste stämma överens med våra liv. Och våra liv måste vara i överensstämmelse med vår bekännelse. Jesus talar om att söndag och vardag måste hänga ihop. Jesus talar om att gudstjänsten måste få implementeras i mitt arbete, var jag än finns någonstans. Jesus talar om att tro och gärningar måste hänga ihop. Jag var pastor i Norge några år. Där har man ett bra ord för det här. Man säger att man måste vara helstöpt. Helstöpt. Det är vad Jesus talar om. Alltså det får inte vara någon diskrepans mellan bekännelse och hur jag lever. Och det tar bergspredikan upp. Bergspredikan börjar ju med saligprisningar. Saliga är de fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga är de som håller fred. De ska kallas för Guds söner. Saliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Och sen fortsätter han att tala om saltet, om ljuset, om hur vi ska vara i den här världen. Och när man läser bergspredikan så tänker man, ja men det här är ju ett sånt helt annorlunda liv än det jag ser. Går det överhuvudtaget att följa det här som Jesus anger? Det är så annorlunda. Och ju mer man läser bergspredikan och ber över den och begrundar den och lyssnar till den, så märker man, ja men det är ju inte bergspredikan som är annorlunda. Det är allt annat som är annorlunda. det här är den rätta vägen. Det är den här vägen ska gå. Och så ger Jesus en bild av att det är den som är fattig i anden som är rik. Det är de ödmjuka som ska ärva landet. Det är de som håller fred, inte de som startar krig, som är de sanna hjältarna. Och så ger Jesus oss någonting som säger att det är just i bristen. Det är där Gud möter oss. Så du som hungrar och törstar efter Jesus, Gud välsigne dig. Fortsätt att göra det. Det är det som är kännetecknet på en kristen Jesu lärjunge. Det är hunger och törst. Det är inte mättnad. Och det här är ju en paradox. För vi har funnit källan. Vi vet var brödet finns. Vi vet var vi ska gå. Och vi längtar dit. Vi har blivit frälsta. Men vi ska frälsas. Vi har blivit rättfärdiggjorda, men vi ska rättfärdiggöras. Vi är satta i himlen och vi ska till himlen. Det är paradoxen. Och det är just fattigdomen, bristen, hungern, törsten. Det är det som är kännetecknet. Och som går som en röd tråd genom hela bergspredikan. Och så ger Jesus oss de här saligprisningarna i början. Och så läste vi texten om att vi ska känna igen på frukten. Och då tänker jag så här. Därför att hela det här talet är ju tre kapitel. Kapitel 5, 6 och 7 i Matteus evangeliet som bergspredikan innehåller. Och det slutade med när Jesus hade avslutat detta tal. Alltså det här är slutet på bergspredikan vi har läst idag. Och det jag nyss läste var början på bergspredikan. Och då talar Jesus i slutet om frukten som vi ska känna igen. Och tänk om det är så att det är just, vi har någon frukt. Ja, det här är bergspredikan. När Jesus håller bergspredikan. Ja, bilden är inte tagen därifrån, om ni undrar. Utan det kan ha sett ut så här. Men tänk om det är de här saligprisningarna som är frukten. Vi skulle kunna känna igen frukten, och frukten är fattigdom i anden. Alltså någon slags självinsikt. Jag behöver Gud. Frukten är sorg. Inte bitterhet. För det är någonting helt annat. Frukten är ödmjukhet. Som säger ju att jag själv är inte Gud. Jag lever i min relation, i mitt liv, inför någon som är mycket större. Jag är inte högst upp. Frukten är hunger och törst, inte mättnad. Frukten är barmhärtighet. Alltså jag har mitt fokus på andra människor. Inte så mycket på mitt eget i första hand, utan på andra. Frukten är de rena hjärtan. Alltså att jag har upptäckt det enda botemedlet mot min synd, nåden. Och är det någonting som vi borde vara kända för, som Betania eller vilken kyrka det än är, så är det ju nåden. Och frukten är fred, inte strid. Och är det någonting som har sårat mitt hjärta under mina 40 år som pastor i församling, så är det stridigheter. Och tyvärr är det ju så att det är ofta det vi är mer kända för än nåd. Och problemet är kanske inte att det blir eller uppstår konflikter. För det gör det överallt där det finns människor. Utan utmaningen är ju hur hanterar vi det? Vad gör vi utav det? Och då har Jesus visat oss en väg att gå som handlar om försoning och förlåtelse och nåd och barmhärtighet. Och förlåtelse och försoning innebär kanske inte att relationer upprättas som de var tidigare. Men det innebär att vi går ifrån varandra med ett gott hjärta. Och här finns det en jätteutmaning för oss som församling och som enskilda att hantera konflikter. Frukten är rättfärdighet. Rättfärdighet, alltså det handlar om ett hederligt liv, att ha rent mjöl i påsen, som vi brukar säga. Och där i vår längtan kallar Gud på oss. Och det tomrummet eller det mellanrummet som finns i våra liv som är skapat för Gud, det försöker vi ju fylla med så mycket annat emellanåt. Det kan vara karriär, framgång, nytt kök eller ny soffa, vad det än är för att tillfredsställa det tomrummet som bara Gud kan möta oss i och kalla oss till. Jag säger inte att allt det andra är fel, utan här handlar det om prioritering. Det är ju vår fattigdom i bristen som jag öppnar mig för Gud. Så kontaktytan för människan och Gud, det är inte i styrkan utan i bristen. Min brist och Guds nåd, det blir de här överensljusen som vi talar om i början. Bara den som har sett sin brist vet vad Guds nåd och rättfärdighet och försoning är. Jag läste ett citat för ganska många år sedan som lyder så här. Det var först när jag förstod hur sjuk jag var som jag fick grepp om vilket recept Gud fick ta till för att hela mig och upprätta mig. Alltså insikten om jag klarar mig inte utan Gud, det gör också att nåden blir stor. Och Jesus talar om det här i ett annat sammanhang. När han säger den som har fått mycket förlåtelse älskar mycket. Alltså att se hur det stod till. Vad som stod på spel i mitt liv. Det ledde mig in i Guds armar. Så andlig klarsyn handlar om den livsviktiga förmågan att se skillnader mellan vad som är centrum och vad som är periferi. Mellan det som varar, det som består och det som är tillfälligt. Mellan sann och falsk andlighet. Om vi förlorar den förmågan, då förlorar vi också förmågan att vara salt och ljus i den här världen. Om vi förlorar den förmågan som församling, då kommer inte människor utanför kyrkan att uppfatta kyrkan som ett alternativ. Om vi förlorar den förmågan som förkunnare, som pastorer, då har vi förbrukat vår rätt att förkunna. Vad är centrum? Vad är viktigast? Vad är prio ett? Och vad är periferi? Det handlar om andlig klarsyn. Andlig klarsyn handlar också om förmågan att kunna känna igen det som ger mig liv och tro. Och det som får mig att växa som lärjunge. Till skillnad från det som drar mig bort ifrån centrum. Som drar mig mot mörker, som drar mig mot missmod. Och som får mig att krympa. Vad ger mig större förtröstan, hopp och kärlek? Och vad drar mig ifrån att växa, att mogna, att hoppas? Vad är det som ger mig energi? Och vad är det som tar bort energi från mig? Så livet med Jesus kan aldrig begränsas till bara insidan. Allt beror på frukten, relationer, familj, jobbet, grannar, pengar. Ja, Jesus lämnar inte någonting utanför. Och livet med Jesus kan heller inte bara begränsas till utsidan. Att jag spelar apa. Allt beror på eftersmaken, doften. Alltså vad sker i spåren efter mig? På deras frukt ska ni alltså känna igen dem, säger Jesus. Så när vi läser bergspredikan så blir den helt obegriplig för oss om den ska tolkas som någonting som bara handlar om det inre livet. Något som är skilt från hur jag lever i den här världen. Bland grannar, på arbetet, i relationer. Allt Jesus säger landar i vårt gemensamma liv. Vårt offentliga liv. Och det är annorlunda. Det största med kristen tro är ju att Gud blir människa i Jesus Kristus. Det kallas för ett fint ord med inkarnation. Och vår tro är inkarnatorisk, alltså den måste få kött och blod, precis som Gud blir människa i Jesus Kristus. Och Bibeln är fylld av exempel på människor som tar emot från Gud. Ske med mig som du vill, ber Maria när hon får budskapet om att föda Jesus Kristus. Och den bönen får vi också be. Herre, ske med mig som du vill. Låt ditt liv bli synligt i mitt liv. Gud är närvarande överallt. Jag tror det är Peter Halldorf som säger i en av sina böcker: den mest konstanta i tillvaron är Guds närvaro. Att Gud är närvarande, det tror vi på och det bekänner vi oss till. Och att Gud är närvarande betyder ju att Gud är där jag finns. Att Gud är med mig i mitt liv och vill leda mig var jag än är någonstans. Och Paulus talar om att vi är tempel för Gud. Och vi hörde läsas från första Korintherbrevet här i inledningen där Paulus också talar om det här att ni är Guds tempel, den heliga andes tempel. Och han talar om att bygga sitt hus på ett bra sätt, på ett klokt och förståndigt sätt. Jesus talar om husbyggarna i slutet på bergspredikan. Två husbyggare. En som är klok, en som beskrivs som en dåre som bygger sitt hus på sand. Och det som skiljer de här två husbyggarna, det var ju inte konstruktionen utan det var ju grunden. Hur man hade byggt, var man hade lagt huset på. Och det som skiljer de två husbyggarna åt, det var ju att den första lyssnade och handlade efter vad han hade lyssnat till. Och den andra byggherren, den lyssnade också på budskapet, men inte implementerade det i sitt liv. Inte handlade därefter. Det var den stora skillnaden. De blev utsatta för samma påfrestningar. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Och i det första fallet stod det kvar och i det andra fallet rasade. Och vi utsätts för stormar i livet. Ingen undgår det. Och de ser ut på olika sätt. Vi möter påfrestningar där vår tro prövas. Där våra liv prövas. Vi hamnar i tvivel. Vi hamnar i sjukdom, vi hamnar i lidande, i motgångar, i förluster, i sorger. Och vad har jag då att stå på? Vad är då min grund? Hur ser den ut? Vad händer med mig när det skakar om? när vindarna blåser, när floden kommer. Och jag tror att när Jesus talar här om falska profeter, som Jesus varnar för, att det inte bara handlar om vilsna pastorer eller så kallade profeter. Jag tror också att det handlar om allt det som vill dra mig bort ifrån den rätta kursen. Allt det som vill få mig att komma vilse här i livet. Och då finns det ett par såna här, ska vi säga, korrigeringsfrågor eller avstämningsfrågor som kan vara viktiga. Den första är: det jag möter nu, det jag sysslar med nu i mitt liv, hjälper det mig att lära känna och älska Gud mer? Och den andra frågan är: hjälper detta mig att tjäna och älska andra människor bättre? Och då säger Jesus att han talar om att leva rättfärdigt och att leva i Guds vilja, eller i Guds plan och Guds tanke. Vad är den? Jo, där är ju det dubbla kärleksbudet, att älska Gud och älska sin nästa. Och de här två frågorna som jag nu ställde, de stämmer av: hur är mitt förhållande till Gud, och hur ser mina relationer ut till andra människor? Bara det som gör min himmelske faders vilja, säger Jesus. Inte alla som säger Herre, Herre till mig, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. Och där är älska Gud och älska din nästa. Till sist, andlig klarsyn. Man skulle kunna säga i den första stapeln här att det handlar om sanna profeter, men jag skrev Jesus. Om man läser evangelierna så finner man att Jesus stora uppgift, som man återkommer till gång på gång, det är att samla, att älska, att läka och förlåta. Han säger: hur ofta har jag inte velat samla er som hönan samlar sina kycklingar, säger han. Jesus vill samla ett folk. Han söker upp det förlorade. Den som är i utkanten, där borta någonstans ensam. Han gör allt för att finna det. Förlorade fåret, den förlorade penningen. Han samlar. Han är en riktig samlare som har vinden full. Men den behöver städas ibland. Men Jesus samlar, och han ger sig inte förrän han har funnit det borttappade. Hans fokus är de förlorade. Alla hans söner och döttrar som finns i den här världen, de vill han samla. Det är vårt uppdrag. Och han vill älska. Så älskade Gud världen att han sände sin son. Det är kärleken som driver honom. Och han vill läka. När Jesus såg folkskarorna så blev han bedrövad. När han såg dem vara som får utan herde. Rivna, slagna. Han vill läka. Och han vill förlåta. Han vill upprätta oss, våra liv. De falska profeterna. Ja, där är skingra istället för samla. Där är splittra istället för att älska. Där är söndra istället för att läka. Och där är döma istället för att förlåta. Och så kan vi känna igen frukten. Och det gäller inte bara på Jesus, utan det gäller alla de företeelser vi möter. Profeter vi möter, pastorer vi möter. Drar det här oss närmare varandra eller splittrar det oss? Gör detta att vi älskar varandra mer? Eller gör detta att det sker läkedom ibland oss eller inte? Sker förlåtelse och upprättelse? Där är frukten. Och så kan det också hjälpa oss att förstå företeelser i livet vi möter, det vi utsätts för. Hjälper detta mig att samla mig kring Gud, kring Jesus? Eller skingrar det mig? Söndrar det mig? Splittrar det mig? Dömer det mig? Alldeles strax ska vi ha en stund där vi får be tillsammans. Det finns förbön för den som önskar det. Det finns en förbönsplats här vid korset där du kan gå och få förbön. Och där vi också får begrunda och ta in det som Herren vill leda oss i. Och låt mig få säga så här att Bergspredikan är inte ett mål att nå upp till här uppe. Ett ouppnåeligt mål, utan det är en guide, en vägledning för oss, en hjälp för oss att navigera rätt i den här tiden. Han vill ge oss sitt liv. Och jag började med en fiskebild och jag vill avsluta med det. Det hände med jämna mellanrum att vi var tvungna att justera vår kompass. Kompassen var ett oerhört viktigt instrument ombord. Och nu är det andra tider igen, jag säger det med GPS och annat. Men när det var dags för justering eller kompassjustering, då åkte vi upp till ett ställe i Göta älv och las vid en bestämd plats. Och ombord kom en man som var proffs på sånt här att justera kompasser. Och så fick vi rotera båten runt den här platsen där vi låg. Och justera in kompassen efter ett mätinstrument, efter de rätta värdena. Och inte så sällan så hände det att det fanns någonting ombord i båten som gjorde att kompassen visade missvisning. Det kunde vara att vi hade monterat in en ny plåt någonstans eller att någon hade lagt in en kniv inte så långt ifrån kompassen som gjorde att den visade missvisning. Och den här bilden har också talat till mig inför den här dagen. Det finns saker och ting i våra liv som ibland drar oss åt ett annat håll. När Jesus varnar för de här hoten som finns så uppmanar han oss inte till någon slags protektionism. Utan han uppmanar oss att rannsaka oss själva. Att se över våra liv. Och så kan ett sånt här tillfälle, en sån här söndag, en sån här gudstjänst få vara ett tillfälle för kompassjustering. Det får vi få ställa in vår kurs och säga, Herre, nu kommer jag igen. Nu vill jag ställa in min kurs efter dig. Och jag vill finna rutiner som hjälper mig att hitta den där kursen. Så att det stämmer överens med överensmärkena. Ni som leder i lovsång, ni får komma fram och så ska vi sjunga någonting. Och så ska vi också ta en stund när vi ber tillsammans. Och där vi får närma oss Jesus som närmar sig oss. Låt oss be tillsammans.